Ja, det stämmer det som Linnea sa att Lina Sandell är en stor konstnär. Och jag tror att det var så att jag introducerade henne på något sätt. Och det är inte så svårt heller faktiskt. Och vad är det som gör henne så stor? Förmodligen därför att hon är en överlevare både fysisk och i andlig mening. Men framförallt kanske i andlig mening. Jag predikade idag på morgonen på Kolans över Romarbrevet 8. Över passagen där Guds kärlek i Kristus Jesus. Det här stycket avslutar en ganska lång utläggning som Paulus haft om olika betingelser, om paradoxerna hela tiden, motsägelserna. Och där han då beskriver då, till exempel då i början av det här avsnittet, så beskriver han den judiska lagen, eller lag överhuvudtaget, alltså ett rättstänkande, som en icke framkomlig väg till frälsning. Alltså lagen kan uppehålla samhället, men kan liksom inte föra människan så att säga andligt. Förskräckligt påstående i det sammanhanget han gör det, nämligen i det judiska sammanhanget där lagen är liksom Guds uppenbarelse för mänskligheten. Och så säger han det att den vägen är inte framkomlig, och så ställer han då Jesus som en faktor bredvid lagen, så att här är den framkomliga vägen. Och sen fortsätter han sen att lägga ut detta. Och i det här slutet då, när jag kommer in i kapitel 8, då är han inne i en beskrivning av världen, av livet. Och pekar också på den här avgrunden som man kan uppleva som människa när man jämför med hur det är. Alltså i alla avseenden. Hur det är. Man jämför med hur det är. Med hur man önskar att det borde vara. Det kan gälla i det egna livet. Eller det kan gälla i världen. Det kan gälla politiskt. Det kan gälla vad som helst. Så tror jag att var och en av oss på ett eller annat sätt har stått vid den här avgrunden. Och tittat och upplevt att glappet är så oerhört stort. Emellan hur vi upplever att livet faktiskt är. När vi jämför det med vår inre bild av hur det borde vara. Och det intressanta är också att vi är ganska överens om den här inre bilden, hur det borde vara. Så det är inte bara en personlig projektion, utan någonstans så finns det här illakt i oss. Han inleder texten och skriver och säger så här: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Och då funderar man, varför skriver han inte det rätta? Eller är det samma sak? Nej, det är inte samma sak. Därför att det rätta och det goda är inte samma sak. Människor som inte förstår skillnaden mellan det rätta och det goda blir ganska lätt rättshaverister. Det rätta förutsätter någon form av regelsystem. Antingen om det är allmänt eller bara för mig personligen. Om det är verkligt eller inbillat. Om det är den judiska Moselagen eller om det är någonting annat. Kodex. Som gäller ett regelsystem som säger att det finns ett rätt och det finns ett fel. Då kan man tala, oavsett vem som har skrivit och definierat, men då kan man tala om rätt. Problemet är bara att det rätta är inte alltid det goda. För dagens texter bland annat då, det är ju i evangelietexterna, så finns den här ganska hemska berättelsen om hur några skriftlärda i Jesu närhet ska liksom ställa honom, få omkull honom just på den här punkten, va? Och släpar fram till honom en kvinna som det beskrivs, de har kommit på henne på bar gärning med att begå äktenskapsbrott. För detta är straffet att stenas till döds. Så är det även i sharia-lagar som en del länder faktiskt fortfarande tillämpar. Men också den judiska lagen. Och skulle Jesus gjort det rätta, så skulle han, så att säga, låta henne bli stenad till döds. Det är det rätta, enligt lagen. Eller det var det rätta. Och då kan vi säga, men det var väl inte rätt? Jo, säger jag, enligt den lagen var det rätta. Håll isär begreppen, det är fortfarande det rätta enligt den lagen. Men det, vi är helt överens om att det inte är det goda, eller hur? Då får man ändra lagen, säger någon. Ja, det spelar väl ingen roll. Men problemet är inte det, utan problemet är att oavsett hur vi gör det rätta så kommer vi alltid hamna i ett läge där vi inte lyckas nå det goda. Titta på flyktingsituationen idag. Vi har 80 000 flyktingar i Sverige som inte har fått uppehållstillstånd. Enligt svensk lag ska dessa nu då utvisas. Det är det rätta enligt lagen. Ingen kan komma och säga att det är det goda. Då kan man säga så här, ja, men då ändrar vi lagen då och säger att de får stanna istället då. Okej, då har vi 80 000 människor som ska bo i bedrövliga förhållanden i flyktingläger. Flyktingförläggningar i Sverige. Och som dessutom längtar hem. Okej, då kan det vara det rätta, men det är fortfarande inte det goda. För det goda i det här fallet är fred i Syrien. Alltså, Paulus säger inte då att det är rätta, utan han säger att Gud ska hjälpa oss att uppnå det goda. Problemet är ju då bara att vi som människor bara kan fånga det goda i fragment. Det vill säga när vi, oavsett det rätta eller inte det rätta, möter en annan människas behov utifrån vad vi faktiskt kan göra, det lilla vi kan. Men att skapa en världsordning kring detta goda är ju inte möjligt för en människa. Och då är det ju så att Paulus är ju så klok, och så ger han oss inte ett alternativ, utan han sammanfattar det goda i en person, nämligen Jesus själv. Alltså Jesus får i sin person representera det goda, vilket också bevisas, tycker jag, i berättelsen om den här kvinnan som skulle stenas till döds. För när de väl släpade fram henne där, så säger man, hur är det nu då Jesus, nu ska vi väl stena henne till döds. Och då säger han, ja visst, så han, den som utan synd kastar första stenen. Och så blir det liksom inget av det hela. Då säger Jesus, eller säger Paulus så här, att Gud då har utvalt oss människor och kallat oss till att bli, formas efter hans bild. Detta är någonstans vägen framåt. Och då tänker jag så här, men hur är detta, ska det här gå till då? Det finns en sån här sentens som man tror är amerikansk från början. What should Jesus have? Vad är det? What should? Säg det igen. What would Jesus do? Ja, just det. Vad skulle Jesus ha gjort? Och då betyder det att man i varje enskild situation så ska man tänka sig så här, vad ska jag göra nu? Nej, vad skulle Jesus ha gjort? Jag förstår det fyndiga i detta, men det är naturligtvis så att det här fungerar ju inte. Därför att även om jag skulle fundera på vad Jesus skulle ha gjort och också skulle kommit på vad Jesus har gjort, så är det ju långt därifrån att jag själv skulle ha gjort det. Det duger inte, va. Och detta säger, men då säger Paulus, det här går inte till genom efterhärmning, va, utan det här sker genom ett släktskap. På grund av att Jesus då ska vara den förstfödde bland många bröder, säger han. Ni blir Guds barn. Och det här har jag lite svårt att förstå, men jag vet ungefär vad släktskap innebär. Vad det kan göra med oss människor. Jag har inga syskon. Min fru har en syster. De är helt olika. Min svägerska, hon pratar jättemycket, full av energi och temperament och så här, va. Medan min fru då är som lugn och fötterna på jorden, går rakt fram. Ändå märker jag hur de med åren blir mer och mer lika sin egen mamma. Alltså min svärmor. Och när jag ser dem här tillsammans på nätet, så ser jag ju vad liksom, så går det inte att ta miste på släktskapet. Fast människor är så i grunden olika, så finns det någonting gemensamt som man märker att det här är ett blod. Va? Och jag tror det är lite så att det fungerar. Det handlar inte om att härma efter, utan det handlar om att låta sig bli en del av detta släktskap. Och när vi väl har fått detta då säger han så här, Paulus, när detta har skett så ger han oss sin rättfärdighet. Så det jag skulle vilja säga det här då, alla ni som har hörsammat kallelsen och gett er in i släktskapet, och ska jag säga, ni är rättfärdiga allihopa. Och då tänker ni, oj, det var väldigt, sa pastorn att jag var rättfärdig. Ja, det sa jag, men kom ihåg en sak, rättfärdighet är ingen egenskap. Det är inte ett karaktärsdrag. För är man rättfärdig så betyder det att man fortfarande inte att man är god. Va? Därför att rätt, det goda och det rätta är inte samma sak, eller hur? Utan rättfärdighet är en betingelse. Det är en betingelse som är starkare än döden. Denna i övrigt vår enda universellt gemensamma betingelse. Så är det så att rättfärdigheten, det som Jesus givet oss, alltså släktskapet med Kristus, är en betingelse som för oss till målet, trots att världen ser ut som det är, trots att rätten inte fungerar. Det goda, det goda. Och då avslutar Paulus detta, hela resonemanget, med att fråga sig där vi naturligtvis också då, eller åtminstone jag frågar mig. Han ställer frågan och säger, vad innebär då detta? Jo, han, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnar honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga när Gud frikänner? Tänk på det nästa gång när du har stått där och frågat dig, what should Jesus do? Och det funkade liksom inte ändå, fast du upprepar det, till och med tatuera in det på armen. Så tänk på det då när samvetet eller vad det är nu talar till dig. Tänk på det överhuvudtaget alla de gånger när det där stupet emellan hur det är och hur det borde vara blev så stort så du nästan sögs ner i det. Tänk på det då. Vem kan anklaga när Gud frikänner? När Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida värdigar för oss. Vem kan då skilja oss ifrån Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Till jag är viss om att varken död eller varken liv, varken änglar, varken andemakter, varken något som finns, något som kommer, varken krafter i höjden, varken krafter i djupet eller något annat i hela skapelsen, skriver han, ordagrant, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag tror att en sån människa som Lina Sandell levde i den vissheten. Det vill säga, alltså det som Paulus också tydliggör. Det finns ingen gräddfil förbi den här verkligheten. Det finns ingen pseudoverklighet där kristna människor kan leva vid sidan om alla andra betingelser. Vi står allihopa i samma kö, i samma led. I den riktningen som tiden går. Och förr eller senare så drabbar oss också meningslöshetens välde med kraft, var och en. Men detta gör ingenting. Därför att över det rätta så står det goda. Och tänk på det då nästa gång du går på en av livets stora oförrätter. Att det är skillnad på det rätta och det goda. Varsågoda.